Första advent, utan snö, men ändå känns det som att det är så, eller? Är ni säkra? Okej, jag är inte så säker, men det är okej. Jag tänkte så här igår kväll när jag tänkte att jag skulle predika. Vad i hela världen ska man säga på en sån dag? Man kan läsa texter och sen sätta sig ner och säga Guds ord talar för sig själv, eller hur? Och klockan var redan 10 på kvällen och så sa min fru, gå och lägg dig så kommer någonting. Så det blev nästan så att jag gick och lade mig och så kom någonting. Jag tänkte så här. När jag tänker på första advent och på Jesu andra tillkommelse eller hans återkomst, så skulle jag våga säga att om det finns någon sanning i Guds ord, vilken trovärdighet sätts på prov i våra dagar, där det är sanningen. Och jag tror det är en väldigt viktig sanning. Kommer Jesus verkligen tillbaka? Om han inte kommer tillbaka, det betyder han inte uppstånden. Om han inte är uppstånden, det betyder att vår tro är förgäves. Eller hur? Dyrkar vi någon död Gud eller dyrkar vi en levande Gud? Amen. Underbart. Men det är viktigt verkligen att tro på det, eller hur? Jag tänker på texten i Johannes evangeliet 14. Och då Jesus säger så här till sina lärjungar och till folket. Han säger så här: känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Jag tycker det är så bra att det här står skrivet så. För att ni vet, när man pratar med människor i vårt land om Gud, då har inte folk så mycket problem att prata om Gud. Bör man prata om Jesus, så är det som att, gode Gud, kan inte ni lämna den här Jesus lite grann i fred? Låt oss prata om Gud bara, va? Men här säger Jesus, tro på Gud och tro och på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Vilket löfte! Vilket löfte! Man skulle, jag tänker, jag väntar lite och ser om någon vågar säga halleluja. Men vänner, vilket löfte! Om man säger så här, Jesus har varit på jorden, profetiorna har uppfyllts, och även de som inte tror på Gud kan komma överens med oss andra som tror på honom att han var en historisk person. Åtminstone några av dem. Om man kommer överens med varandra om att han var en historisk person och vandrade på jorden, för mig betyder det då att gammaltestamentliga profetior var sanna och uppfylldes. Nu säger samma Jesus att han har gått före oss till det himmelska för att förbereda en plats för oss, att han kommer tillbaka för att hämta oss dit. Då gäller det att tro på det också, eller hur? Så jag tror faktiskt ärligt sagt att vi kommer i våra dagar att vara med om väldiga diskussioner. Och de är redan igång, om de här Jesu löftena är trovärdiga. Jag glömde faktiskt ta några papper, för att jag gick på en webbsida och tittade på alla möjliga religioner och alla möjliga profetior om världens undergång. Det finns en webbsida som handlar om det. Och man skulle kunna hitta där, eller hitta, jag tror det var på 5 sidor, om alla falska profetior om världens undergång. Bland annat talas det om Bibeln och om Jesu egna ord, om apostlarnas ord som tolkas lite snett och så vidare. Och många människors profetier om att världen kommer att gå under och så vidare och så vidare. Och med detta vill man påstå att det här är bara bluff alltihopa och att det här är sagor för små barn. Jag tänker då så här att, vad är det som gör ett löfte att ett löfte börjar bli tvivelaktigt? Att vi slutar tro på ett löfte, eller att vi tänker, men det kanske blir inte så. Jag skulle våga säga att det finns två saker först och främst, eller två främsta orsaker till att man börjar tvivla på ett löfte. Det ena är att det dröjer med löftets uppfyllelse. Jag menar, vi kristna har redan i 2000 år ropat ut i världen att han kommer tillbaka. Vi har sagt att han kommer snart, och vi ser fortfarande att han kommer snart. Och det där ordet snart är väldigt svårt, därför att Jesus själv sa att han kommer snart. Visst kan det bli överraskning ibland, för att jag minns en ung predikant som kom från bibelskola, och han undervisades på bibelskola att han skulle vara frimodig, och när han läser en viktig text han skulle kunna slå handen i predikstolen och betona vikten av texten. Då skulle han predika om Jesu andra tillkommelse. Och när han kom till det där ordet, se jag kommer snart, så slog han med handen i predikstolen och den välte och han ramlar på en gammal dam i första raden. Och när han ligger där på henne liksom, eller bredvid henne, hur det nu var, så säger han, nej men förlåt mig kära syster. Hon säger, nej men det är inte ditt fel, du sa du kommer snart, men jag var inte beredd riktigt. Så kan det bli kanske med Jesu andra tillkommelse också. Och jag ska inte slå handen även när det här står väldigt fast. Men en av saker som gör att vi börjar tvivla på ett löfte, det är att löftets uppfyllelse dröjer. I Matteus 25 och vers 5 så står det skrivet om den där 10 jungfrun. Och det står skrivet att han, brudgummen, dröjde. Står ingenstans hur länge, men det är faktum att han dröjde. Och då står det skrivet att på grund av det så somnade alla de 10. Det minns ni. 5 av dem gav faktiskt upp nästan med sin tro på att han kommer. De andra 5 var lite disiga och sömniga och så, men de var ändå någorlunda vakna när han knackade på dörren. Jag tror att det är inte bara en vacker story eller intressant story, jag tror att det är en beskrivning av en sanning som gäller vår tid. När man ser på vår värld och även på kristna världen, så är det faktiskt så att det är väldigt lite man pratar om att han kommer tillbaka. Eller hur, Christer? Christer skrev ett brev om att predika lite mer om att han kommer tillbaka. Och det är inte bara han som säger det, utan jag tror att det är någonting som verkligen behövs idag. Det första som gör att vi börjar tvivla på ett löfte, det är att uppfyllelsen dröjer. Det andra som är lika effektivt för att få oss att tvivla på ett löfte, det är falska annonseringar om löftets uppfyllelse. I Matteus 24, om vi går dit, så varnar Herren själv för detta. 24, vers 5, först säger Jesus, många kommer att uppträda under mitt namn och säga, jag är Messias, och de ska bedra många. Jag läste i den där listan där om falska, liksom Messias, att det var någon gång på 1800- eller 1600-talet i Ryssland att någon sa att Herren kommer tillbaka snart, och då brände sig massa människor. De brände sig själva för att de var rädda att hamna i antikrists händer. Så sjukt kan det bli. Och ibland så när man tänker på det, så behöver man påminna sig om det här. Att Jesus själv sa att hans sanna löfte om hans tillkommelse kommer kanske att bli störd av väldigt många falska messias som kommer att säga, här är han, här är hans löftets uppfyllelse. I samma kapitel, verserna 23 till och med 27. Och om ni då får höra, här är messias eller där är han, så tro det inte. Hörde inte vi för några månader sedan en pastor annonserade att vilken elfte, vad det var nu, oktober eller september, vad det var, så skulle världen gå under. Där är han, om de säger där är han, så tror de inte. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken under för att möjligt bedra också de utvalda. Nu har jag sagt det till er i förväg. Om ni alltså får höra, Han är ute i öken, så gå inte dit. Eller han är inne i kammaren, så tro det inte. Till liksom blixten kommer från öster och lyser ända till väster. Så blir det med människosonens återkomst och så vidare och så vidare. Så där med Jesu återkomst kommer att bli tydligare än att bara tro på några falska alarm. Men det är faktiskt så att under alla de här åren så har både dröjandet av uppfyllelse och falska alarm förvillat många och kanske gjort så att många börjar tvivla på att han överhuvudtaget kommer tillbaka. Petrus talar i sitt andra brev så här i kapitel 3 och vers 4. Petrus, andra Petri brevet, kapitel 3 och vers 4. Han säger så här. Måste kanske läsa tredje vers också. Framför allt ska ni tänka på att i de sista dagarna kommer det hånare som styrs av sina egna begär och som hånar er och frågar. Hur blir det med löftet om hans återkomst? Våra fäder har redan dött och allt är som det har varit sedan världens skapelse. Hur blir det med Jesu andra återkomst? Kommer han någon gång? Var är han någonstans? Han dröjer för länge. Folk kommer att håna oss. Och de som tror på det, säger Petrus. Och det intressanta är att de säger själva, våra fäder har redan dött och allt är som det har varit sedan världens begynnelse. Och det är intressant att igen, att när Jesus beskriver sista tiden, så ser han att i den sista tiden så kommer det att bli så som det alltid varit. Och så säger han, det kommer att vara som på Noas tid. Folk kommer att äta, dricka, njuta av livet, gifta sig, bygga hus och allt annat. Och folk kommer att säga, men det finns inget av det där löftet. Låt oss bara äta och dricka för att det är enda detta liv som det handlar om, eller hur? Så det kommer, världen kommer att håna oss. Det kommer att vara så att en viss likgiltighet kommer att drabba även troende. Och i Matteus 25 och 5 som vi redan läste så står det skrivet att även troende på grund av det här att det dröjer kommer att mer och mer anpassa sig till en livsstil som är uddlös. Det vill säga att man lever som att han inte kommer även om man tror på det att han kommer. Då tänker jag så här att det är väldigt intressant för att man ser i Guds ord på olika andra ställen att varje gång när ett löfte dröjer så är vi benägna till att slappna av för mycket. I andra Moseboken kapitel 32 så gick Mose upp till berget för att möta Gud. Och självklart sa han till dem att han kommer tillbaka. Det gick bara 40 dagar. De var så otåliga. Så under tiden sa de till Aaron, vad vet vi vad som har hänt med den där Mose? Låt oss nu göra lite fest där. Och det står skrivet att under de 40 dagar redan lyckades de göra två avgudar, två kalvar och tillbe dem istället för att vänta på denne Mose som tog dem ut ur Egypten. Så i den här tiden, i den här atmosfären så tror jag att det är väldigt viktigt att vi förnyar vår tro på det här löftet, eller hur? Att tro på den konungen som vi sjunger om, hurdan är denna konung? Och jag ska bara kort beskriva honom. Anders läste i Zakarias bok om löftet om denna konung. Och vill bara betona några enkla aspekter av hans personlighet och ändå mäktiga. När Jesus kom första gången in i Jerusalem så red han på en åsna. Han kom inte på en vit häst eller svart häst som kungarna brukar komma. Han kom inte med rullande röda matta framför sig. Men han fick en välkomst av dem som igenkände honom på ett väldigt märkligt sätt. De tog av sina kläder och satte det framför honom. Och när han kommer på en åsna så tror jag att Jesus markerar att han är en annorlunda kung. Låt mig bara nämna några saker. Om vi skulle vilja välja i våra dagar en kung eller en president eller en parti som vi vill välja, så tänkte jag så här, jag tror att det är tre moment som vi skulle tänka väldigt mycket på. Vi skulle vilja ha en ledare som lovar oss en bra ekonomi under vår livstid, eller hur? En ledare som lovar oss en bra sjukvård. Är det viktigt? Det är viktigt. Och sen är det idag väldigt viktigt att någon skulle lova oss en bra äldrevård. Slippa helst olika organisationer som tar hand om gamla idag. Så tänker jag så här, det är de tre aspekterna. När Jesus kom så matade han 5000. Vid det tillfälle 4000 vid ett annat tillfälle. Och det står skrivet att när han gjorde det, de ville göra honom som kung. För att de vill ha en sån ledare. Det andra som Jesus gjorde är att han startade det bästa sjukvårdssystem som någonsin fanns på jorden. Han helade folk. Han helade alla som kom till honom. Och han stämplade inte i mer kostnadskort. Utan han sa bara, din tro på mig har helat dig. Och sen lovade denne Jesus genom sin faders mun i gamla testamentet. Genom sin profet Jesaja i kapitel 46 och sa så här. Hör ni nu av Israels hus. Sedan ni föddes har jag burit er på mina axlar. Och jag lovar er, ta hand om er även när ni blir gamla. Jag lovar att jag ska bära er på mina axlar. Även när ni är gråhåriga. Vilken äldrevård. Jag vet att någon kan säga, men stojan, det är nästan lite patetiskt att du har såna, tar sådana jämförelser. Men det är inte alls patetiskt. Det här är verkligheten. På grund av giriga ledare i våra dagar så blir folk sjuka, lidande och folk dör. Medan de har miljarder på sina banker. Han, vår kung, är lite annorlunda. Han kom, han som var rik. Och blev fattig för vår skull. Istället för att folket skulle lida. Så var det han. Som tog våra sjukdomar. Och våra tillkortakommande. Han led. För att vi ska få det bra. Sådan är vår kung. Det är inte konstigt att Bibeln uppmanar oss att jubla. Du dotter Sion, för din kung kommer till dig. Han kommer ödmjuk. Han byggde inte en tron. Han tog handduken och tvättade fötter på andra. Jag är stolt över min kung. Det är han som kommer. Jag tror att han kommer innan han kommer. Oj du. Hur blir det då? Jo, jag tror att det som står i Jesaja 11 och 10. Att Herren kommer att bli ett baner för folken. Och det som står också i Johannes 12 och 21. Att när Jesus talar om sin död. Så kommer några greker och säger till Jesu lärjungar. De säger till Filippus och andra. Herre, vi vill så gärna se Jesus. Jag tror att innan denna konung kommer för andra gången. När han kommer som den regerande konung. Innan han kommer i person så kommer han komma genom sitt folk till denna jord. Han kommer att upprätta sitt rike i sin församling först. Han kommer att upprätta oss så att vi kan ropa ut vår stolthet över honom. Så att folk kan komma till oss och säga, hörni, vi hör att Gud är med er. Vi vill gå med er. Jag tror på det. Jag tror på det som Hebreerbrevet 9:28 säger. Och det står skrivet så här. Hebreerbrevet 9:28. Ska vi se om jag nu inte läser fel ord. Jo, men det är 9:28. Det står skrivet så här. Så har Kristus en gång offrats för att uppenbara sig, för att lyfta bort många synder och ska uppenbara sig en andra gång. Och då inte för syndens skull, utan för att rädda dem som väntar på honom. Han kommer en andra gång för att ta oss upp dit där han är idag. Och i Hebreerbrevet 10:37 och 38 så står det skrivet: till ännu en liten tid, sedan kommer han som ska komma, och han ska inte dröja. Låt mig få säga så här bara. När vi talar om hans andra tillkommelse, så är det inte tidens tecken som är avgörande. Det är inte hur många jordbävningar vi ser, det är inte hur många krig vi ser som är avgörande. Det som är avgörande, det är vad Gud Fadern har sagt i denna bok. Och det finns ett program som han följer. Och det är därför det kan bli så att vi tycker att det dröjer. Men det dröjer ändå inte, därför det går allt enligt Guds plan. Tänker jag lite grann på det personliga. Vad ska vi göra, vi som individer, med denna kung? I Lukas evangeliet 21 och vers 25 står det skrivet att tiden innan Guds rike bryter fram på jorden kommer att vara väldigt märklig tid. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Är vi där redan? Ganska mycket. Men det kommer att bli värre. Det kommer att bli värre, och då tänker jag på det här ordet ångesten. Jag lyssnade för inte så länge sedan på radio att var tredje person i västvärlden har problem som är själens problem. Var tredje person i västvärlden tar någon typ av medicin som motverkar ångest och andra själens sjukdomar. Här står det skrivet att det kommer att bli ännu värre. Och då tänker jag på det. Vad är det som egentligen hjälper dem med den här konungen? Då skulle jag vilja läsa igen från Hebreerbrevet och gå mot slutet av det här predikan. Kapitel 6 och vers 19. Då säger han så här i vers 18 och 19. Hans avsikt var att genom två oroliga utfästelser, i vilka han som Gud omöjligt kan ljuga eller kan ha ljugt, ge oss en stark uppmuntran. Oss som har tagit vår tillflykt till det hopp som ligger framför oss. Och vad är det hoppet som ligger framför oss? Ja, det är att han kommer tillbaka, eller hur? Och nu tänker jag på de här fantastiska orden. Detta hopp är vår själs ankare. Detta hopp är vår själs ankare. Det är tryggt och säkert och når innanför förhänget. Dit Jesus öppnade vägen för oss då han blev överste präst för evigt. Jag vet att det här kommer att låta löjligt, men jag ska vara så pass ärlig och säga till er hur jag upplever att det är hoppet om Jesu tillkommelse är själens ankare. Jag anförtrodde min fantastiska tjänstepension här för ett år sedan åt en organisation som skulle förvalta det. Och jag ser att jag har inte tjänat mycket på det. Och när jag tittar på hur mycket jag har där, så grips jag lite grann av ångest. Jag vet att jag sa till min hustru när vi fick dessa orangea kuvert första gången, jag sa: älskling, nu har jag fått besked och nu ska jag bjuda dig på middag till Ikea. Korv med bröd och dricka inklusive, 10 spänn, lika billigt som i Skogakyrkan. Jag ska säga till er, håller vi oss till 10 kronor i denna kyrka, så kommer det att bli en av populäraste platser för fika i Kungsängen åtminstone. Och då tänker jag ibland så här, ibland måste jag erkänna att tankarna kommer till mig. Hur kommer du att leva när du blir pensionär? Och jag känner att vågorna börjar komma mot min lilla själ. Och jag känner hur frimodigheten vill krympa. Och jag känner hur jag anklagar mig själv att jag inte valde bättre jobb än att vara pastor. Och så kommer tanken. Han har sagt: jag ska aldrig överge dig. Jag ska aldrig svika dig. Och så upplever jag att jag har en ankare i min själ. Jesaja säger så här i 7:9. Den som inte har tro har ingen ro. Johannes första brev 5:4 säger att vår tro är den seger som vi kan vandra i här i livet. Vår tro på hans återkomst, vår tro på att han är uppstånden. 3 verser till och jag säger amen. Andra Timoteus brevet. Vet ni vad? Ännu större tröst och ankare för vår själ än att vi orkar alltid tro så bra och så starkt. Det är där versen i Andra Timoteus brevet 2 och vers 19. Men den grund som Gud har lagt står fast. Det är viktigt att stå på bra grund idag, eller hur? Den grunden är märkt med orden Herren känner dem som är hans. Och den som åkallar Herrens namn ska avhålla sig från orättfärdighet. Men Herren känner de sina. Våra namn är inskrivna, inristade i hans hand. Han är trofast Gud och utan svek. Och då vill jag avsluta med de här verserna. Först i Titus. Titus kapitel 2, vers 11 till och med 13. Till Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till gudlöst liv och denna världens begär och leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är. Medan vi väntar på vårt saliga hopp ska infrias, på att vårt saliga hopp ska infrias och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. Det väntar vi på, eller hur? Och så säger Timoteus att vi, eller Paulus menar till Timoteus, att vi inte kan bara sitta och vänta på det, utan vi kan göra det på ett intressant sätt. I Andra Timoteus brev 4:8 så står det skrivet så här. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, ska ge mig den dagen, och inte bara mig, utan alla som längtar efter hans ankomst. En annan översättning säger att segerkransen ska ges till alla som älskar hans återkomst. Jesus kommer snart, oberoende vad det ordet betyder. Han kommer snart. Och jag tror väl är så här, avsluta med det här. Kan säga var det står utan att läsa det. Det står skrivet i Andra Petribrevet 3:12. Att vi kan med vår livsstil påskynda hans återkomst. Jag tittade lite grann i vad det ordet betyder. Jag tror, om jag ska vara ärlig, så tror inte att vi kan påskynda det. För det är spikat och stunden och dagen vet bara fadern. Men det ordet som står där, att vi kan påskynda, betyder egentligen att vi kan ivrigare se fram emot hans återkomst. Och jag tror att det handlar helt enkelt om livsstil. Det handlar inte om att drabbas av panik. Det handlar inte om att gå och sälja saker och köpa konserver och stänga sig inom bunker. Det handlar inte om det. Utan det handlar om det som han säger själv. När ni hör rykten om det ena och det andra, lyft upp era huvud. Älska mer än någonsin. Tjäna ivrigare än någonsin. Längta efter varandra mer än någonsin. Låt alla se att er livsstil beror på att ni tror på att jag kommer tillbaka. Amen.